5. Hon gick till Svens rum och knackade på den öppna dörren. Han satt försjunken över morgontidningen vid sitt underdimensionerade skrivbord, men sprack upp i ett varmt leende när han fick se henne. Sist de sågs var när han meddelat henne om Hannas död. Nicky hade varit ute i Rågsved och spanat, men blivit inkallad till chefen. Så fort hon sett polisprästen vid hans sida förstod hon att något var allvarligt fel. Sven hade levererat beskedet utan några försök att förmildra omständigheterna, just så som varje polis var lärd att göra. Sen hade han lämnat henne ensam med polisprästen. Hej. Tack för senast, eller vad man nu säger, sa Nicky och log stelt. Sven kom fram och slog sina gigantiska armar om henne. Den yviga grå kalufsen gjorde att han såg ännu längre ut än sina 198 centimeter. Hur mår du, vännen? Är du verkligen redo för det här? Det har ju inte gått så lång tid. Han föste igen dörren som annars alltid stod öppen. På skrivbordet låg högar av papper och 4 kaffemuggar balanserade i en stapel. Jag är redo, svarade Nicky och log stort. Jag är ju här nu. Jo, det ser jag. Men det är i tidigaste laget. Det tar tid att sörja. Han klappade henne på kinden med en torr hand. Jag har sörjt. Hon började vandra fram och tillbaka i rummet. Det har jag verkligen. Låg och vaggade i fosterställning. Kunde varken äta eller sova. Sprang säkert 3-4 maraton. Men nu står jag inte ut längre. Det har faktiskt bara gått. Han tittade ner i kalendern som låg uppslagen på skrivbordet. Hon avbröt honom. Ska du skälla på mig nu för att jag inte ger sorgen tillräckligt med utrymme? Jag sa ju att jag var klar. Såklart jag inte ska. Det finns inga rätt och fel. Jag bara menar, jag vet vad du menar. Men det är här jag behöver vara. Jag kan inte trampa runt i tystnaden längre. Jag kan väl för fan sörja Hanna medan jag jobbar, eller? Hon stirrade på Sven som bara nickade tyst. Tror eller ej, men jag har saknat att sitta och lyssna på gubbarnas mutter och fotbollstabeller, sa Nicky med lite mjukare tonfall nu. Sven gav upp. Ja, du kan lita på det här dårhuset, här är allt som vanligt. Och vi är glada att ha dig tillbaka, tro inget annat. Tystnaden bredde ut sig i rummet. Sven pekade mot sina 2 besöksfåtöljer och de satte sig. Har begravningen varit? Frågade han försiktigt. I fredags. Den var fin. Nu är hon borta. Och utredningen är redan nedlagd. Det gick snabbt. Utbrast Sven förvånat. Det brukar ju tvärtom vara trögare mitt i sommaren. Lite väl snabbt kanske. Nicky vred sig rastlöst i fåtöljen. Det stämmer fan inte. Jag måste ta reda på mer. Jag skulle vilja kika på förundersökningsprotokollet. Sven tittade på henne med en bekymrad min. Vad är det som inte stämmer? Jag vill gärna veta vad Hanna gjorde alldeles ensam på det där lyxhotellet. Och vad polisen har haft för olika teorier om dödsorsaken. Förutom att det var en olycka. Ja, du vet. Någon jävla information. Sa hon frustrerat. Det är så konstigt alltihop. Vadå? Vet ni inte varför hon var där? Frågade Sven och gned sin stubbiga haka. Nej, pappa vet bara att hon skulle iväg över midsommar. Men inte vart eller med vem. Hon var ju vuxen. Bodde bara hemma tillfälligt medan hon letade ny lägenhet. Och hennes polare vet inte heller. De gissar att hon var med någon hon dejtade, men ingen vet säkert. Sven tittade länge på henne innan han greppade tag om armstöden och puttade sig upp. Han gick tillbaka till skrivbordet och petade till musen så att skärmen tändes upp. Får jag hennes personnummer? Nicky glodde på honom utan att svara. Jag känner dig. Om du känner så här kommer du inte kunna släppa det innan du har fått svar. Men du ska inte själv in och knappa in ärendet, fattar du väl? Markerade Sven och viftade bort hennes tysta protest. Det är bättre att jag blir utredd för tjänstefel än att du blir det. Så nu ger du mig hennes personnummer, så ser vi vad vi kan hitta. En stund senare började skrivaren surra i hörnet bakom Sven. Han drog med fingret över skärmen. Utredningen verkar inte vara så omfattande. 16 sidor totalt, inklusive obduktionsprotokoll. Han suckade. Jag ser att det var kammaråklagare Cedergren som var förundersökningsledare. Det förklarar ju en del. Jag gillar inte den karn. Han är arbetsskygg och gör inget om inte ärendet är medialt uppmärksammat. Nicky tvekade lite innan hon lyfte den tunna pappershögen från skrivaren. Åklagare? Varför då? Borde det inte vara en polisiär förundersökningsledare på ett vanligt olycksfall? Ja, det kan vara så att man initialt rubricerade det som mord. Nicky slutade andas. Lugn nu. Man gör ofta så. Annars kan man glömma att få ut teknikerna till platsen. Dessutom, ung, frisk tjej, ensam på ett hotellrum. Kan vara så att man slog på stora trumman från början. Oavsett så har han ju rubricerat om det snabbt och lagt ner det. Nicky bläddrade snabbt igenom papprena. Hon såg att det fanns lite bilder, men ville inte titta på dem framför sin chef. Sven sköt upp glasögonen på näsan. Jag ser däremot att Ramona Bengtsson var rättsläkare i fallet. Där har du en redig sak. Ring henne med dina frågor. Hon är bra. Sven tog upp ett tomt aktomslag från skrivbordslådan, vekte på mitten och räckte över det till Nicky. Du börjar jobba om 5 minuter. Jag föreslår att du lämnar alla papper här på mitt bord tills du slutar. Annars kommer du inte kunna göra en enda iakttagelse där ute under arbetspasset. Eller hur? Han tog en gul postitlapp och skrev ner Ramona Bengtssons mobilnummer. Nicky tog emot lappen och satte fast den på mappens framsida innan hon demonstrativt la ner allt på bordet. Ute i korridoren krockade hon med Sabs nyaste tillskott och sämsta rekrytering hittills. Tack och lov hade han inte hamnat i hennes spaningsgrupp. Nicky pekade på hans funktionsbyxor. Ska du ut på hike, Henke? Men orka, fräste han tillbaka. Har du tur sker dagens spaningar på Mount Everest. Då kommer du vara helt rätt ute. Med den där polisstinkande klädseln gör du annars mest nytta om du sitter kvar i bilen idag. Jättekul, Nicky, verkligen, svarade han, uppenbart kränkt. Du vet väl att det finns människor som inte är poliser som är klädda så här? Nicky övervägde om det var värt att förklara dumheten i hans påstående. Hon suckade högljutt och svarade med tillgjord röst. Ja, men då så. Då behöver ju du som spanare inte tänka på hur du själv uppfattas. För det kan väl inte du behöva hålla på och bekymra dig över. Det vore ju alldeles för professionellt. Hon skakade på huvudet och började gå därifrån. Utsättning! Spaningschefen Ristos gälla röst ekade i korridoren innan han gick in i konferensrummet med sin arbetsmapp under armen. Hans uppgift var att prioritera och fördela arbetsuppgifter på sektionen och samla ihop all den information som de olika spaningsgrupperna levererade efter sina arbetspass. Tillsammans med åklagaren bestämde han sen vilken inriktning som skulle gälla för de olika ärendena. Tack för tinnitusen, Tristo, muttrade Nicky som råkat passera spaningschefen just när han, på sitt alldeles egna sätt, meddelat att det var dags att börja jobba. Spanarna och utredarna hade avbrutit genomgången av helgens golfrunder i fikarummet och släntrade nu in en efter en. Det var tydligt att sommarlunken hade infunnit sig på plan 6, där de som ännu inte gått på semester ändå tydligt hade slagit av på takten. Grupp 3 skulle tillsammans med Nicky och hennes kollegor påbörja dagens arbetspass, medan de andra spanarna satt och gäspade och väntade på att få gå hem och sova efter sina nattpass. Risto trummade med fingrarna hårt i bordet, märkbart irriterad över drop-in-mentaliteten. Han kikade surt upp ovanför sina glasögon. Nicky noterade att han glömt pilla bort det lilla klistermärket med plus 1,5 från glaset. Okej, gänget. Välkommen tillbaka, Nicky. Risto nickade kort mot henne. Dagen ser ut som följer. Göteborg behöver hjälp. De har någon snubbe som allt oftare hänger här i stan och de vill ha hjälp att placera honom på en adress. Risto kliade sig på näsroten och fortsatte. Ärendet kallas tydligen för DICE och de har redan ett gäng som sitter häktade där nere. All info ligger i era lurar under mappen Väst. Det enda ni ska göra är att ta reda på var mannen övernattar någonstans när han är i Stockholm. DICE, som i tärning. Säg inte att det är ytterligare ett kasinoärende, suckade Surjanne. Jag har fan tennisarmbåg av allt vevande i de enarmade banditerna. Risto log. Nej, det är något utpressningsärende om jag fattat det hela rätt. Huvudmannen, han som ni ska hitta en adress på, kallas för Blomman. Några frågor? Ge oss 10 minuter, sen är vi klara, sa Kristin och fick tyst på Janne.